till Agility-podden. Hej Fanny!
Hej Amanda, hur är det med dig?
Det är bra med mig. Jag har tagit sovmorgon, tagit en dusch. Ny start. Nej men gud, alltså vi måste sluta prata om typ vädret, att vi är trötta när vi startar de här jävla avsnitten. Gud, det går inte. Nej men det är bra med mig. Har fått börja träna så smått med hundarna igen efter ganska många veckors vila, för vi har ju kastrerat våra tikar. Så jag har tränat 2 träningspass den sista, vad blir det, dagarna i alla fall. Senast igår. Och det är kul att komma igång och sånt. Jag har tagit tag i lite sån här, typ försöka laga lite running contact som har varit dåliga en period. Och det är roligt att komma igång och känna mig inspirerad. Så det är som att jag är taggad på att ta tag i såna små grejer och lägga upp längre planer och processer och glädjas åt små framsteg istället för att vara besviken för att stora grejer inte funkade med en gång. Typ. Men det är lätt att hamna i ett sånt modus. Det är roligt. Det är roligt att komma igång med träningen igen. Hur går det för dig?
Kul! Jo då, det går bra. Det är fullt upp med att göra banor till alla domaruppdrag som kommer nu. Jag har ju varit hemma lite, eller ganska länge känns det som nu, i december och januari. Men nu sätter det ju igång med uttagningar och tävlingar och sådär. Så att det är en lång lista på banor som behöver göras. Och det är inte alltid lätt när man och bara sätta sig ner och göra det. Så ibland så tycker jag att jag hittar jättemycket inspiration och det går lätt. Och ibland så är det bara alltså så här, så man nästan får lämna det för att ingenting blir bra. Och det är ju lite frustrerande när man har deadlines. Så det är mycket banskissande, ska jag säga.
Ja, alltså jag tror det är många domare som upplever just det där, att det är ofta deadlines. Och sen så tror jag att de flesta domare som jag känner är också lite sådana sista minuten människor. Och att man behöver lite press för att få saker gjort, tror jag. Jag tror att att rita banor är lite som ett konstverk, tror jag. Att domare är konstnärer. Man måste få inspiration och göra någonting kreativt typ. Och ha en tanke och en idé och tänka på en massa olika säkerhetsaspekter och att det ska passa en nivå och allt vad det är. Så det måste vara svårt att göra sånt konstnärligt under press och inte bara kunna göra det när man har lust och är inspirerad.
Det är svårt och det är ju, sen är det inte alltid bara det där konstnärliga, eller man ska säga, den här inspirationen som är det svåra, utan man kanske gör en jättebra. Jag gjorde ju, det sa jag ju till dig häromdagen, jag gjorde ju 4 banor utan slalom.
Men det gjorde Kristel också, vi gjorde någon finalbana, vi gjorde typ en bana och bara, gud vilken fin bana, så skickade hon den typ till några domarkollegor som också bara, ja vilken fin bana, det var ingen som reagerade på det heller. Det var typ, jag tror det var kanske Tammars och Daniel som tittade på den banan, de bara, gud vilken fin bana, jag tar den, kör på typ, och så bara, nej, vänta nu, det är ingen slalom, eller typ, nej det är inte gungan i, eller alltså så här, något helt som man kanske bör ha med.
Sånt kan hända. Nu var det faktiskt ganska så här, tur i oturen på något sätt. För att när jag insåg att jag hade gjort 4 banor utan slalom och började fundera på vad jag kunde lägga in slalom, så blev de bättre. För att jag hade några punkter i banan där jag var inte helt nöjd med hopphindren och typ ansatser till balansen och sånt. Så bara, men om jag lägger ett slalom här, då? Så
det löste sig.
Ja, det var the missing piece. Men det är ju dels sånt då, att man ska ha med alla hinder. Vi tänkte på det, att det borde finnas någon sån här, i det här banritningsprogrammet som de flesta använder, Smarter Agility, att det borde finnas en sån, är du helt säker på att du vill ha en bana utan slalom? Eller att det skulle finnas såna här små varningar. Nu har du använt så många tunnlar, är du säker på att det är? Att man kanske kunde lägga in så här, vad man har för hinder innan man börjar bygga till exempel. Alla de här hindren ska vara med.
Ja,
max 14 hopphinder, de här tunnlarna.
Ja, att man kunde välja sånt, vad man kan ha med. Men jag tror det finns sånt, typ att du får använda x antal hopphinder. Att det är så här. Jag använder inte det, jag har bara hört. Men Kristel också sa att
jag är väldigt dålig på att utnyttja det.
Ja, men Kristel också pratade om att det är lätt att man ska ha tunnlar under nedfarten på balansen. Att det borde finnas en sån gräns för hur nära nedfarten du kan sätta den innan. Ja. Tunneln blir typ oval för att man måste knyckla till den för att det är för lågt under. Att det borde finnas en sån typ gräns för hur nära du kan ha. För det ser man ju inte alltid när man ser på en barnskissan uppifrån typ. Och så ser man att, nej men så, där kan du inte lägga en tunnel.
Där är... Nej, precis. Det, ja, det borde också finnas faktiskt. För man kan ju inte ha det rakt under kontaktfältet som du säger, då blir ju tunneln platt.
Ja.
Nej men så det, och sen så är det ju olika, det kan ju vara så här, man ritar banor till ett ställe där det är ganska trångt om plats. Och kanske andra begränsningar. Det är ju, alla begränsningar gör det ju svårare. Trångt om plats, kanske att det är, inte finns trådlös tidtagning. Kanske att start och mål måste vara på exakt ett hörn och sådana saker. Så sen när man går vidare till att göra banor för kanske en större arena, så bara, wow, vad lätt det blev. Och då kan man, då kan det kännas lite skönt. Så att jag får gå lite fram och tillbaka mellan alla domaruppdrag som jag har. Och ibland när det ingenting funkar så kan man göra en träningsbana. Det är lättare.
Men idag har vi ett spännande tema som vi tänkte gå igenom och prata lite om. Vad är det för någonting?
Jo, det är en sak som jag har tänkt ganska mycket på det senaste året i alla fall. Och framförallt i min egen träning, men också i när jag är ute och håller kurs. Och det är det här med att träna eller att testa. Min erfarenhet, tyvärr, med agility är att det är liksom ett gäng spelmissbrukare som håller på med agility. Det, var man än är liksom, så frågar man så här, som instruktör, bara, ja men tror du hunden klarar det här? Ska vi hjälpa den eller vill du prova? Och folk är alltid så här, jag vill testa! Även om de är helt säkra, eller nästan helt säkra på att hunden inte kan. Mm. Han kan nog inte det här, men jag vill testa. Och så är det ju ofta kanske på tävling också. Men där blir det, alltså det, på tävling måste vi ju nästan testa saker. Och det tycker jag kan vara rätt plats att göra det på. Det pratade vi ju med Kristoffer om i avsnittet om tävlingspsykologi och mental träning. Att på tävling kanske man ska våga gå lite utanför komfortzonen ibland och faktiskt testa saker som man har tränat på. Då. Ja. Men i träning, jag tror att det blir tokigt om all träning man gör är på den här testa-nivån. Att man, jag tror att det väldigt lätt blir så. Jag märker det ju själv att det är mycket lättare att få elever till kurser som handlar om att springa banor än som handlar om att träna saker. Och det är det folk vill göra. De vill liksom få en utmaning och så vill de testa.
Ja.
Och kanske blir ännu mer så, tänker jag, när man har mycket färdigbyggda banor i hallar och sånt. Att man kommer dit, man ser en bana, man testar. Känner du igen det här?
Ja, jag känner igen det jättemycket. Både att jag tycker andra gör det, men jag tycker att jag själv hamnar i det ibland. Och jag hamnar särskilt i det i perioder då jag inte har så mycket inspiration. Alltså att jag inte har så mycket... man har ju olika faser på året och livet och sådär. Och nu har jag nog haft ganska många år där jag har haft ganska lite träningsmotivation. Det börjar komma tillbaka och är jättekul. Jag tror det är lätt att tänka så att man inte riktigt vet vad man ska träna. Så blir man så här, men jag testar bara och så ser jag hur långt det kommer. Och så tar jag tag i problemen där de kommer. Men jag tror att det är lätt att... Jag tror att... Som jag önskar mig att jag tänker. Och som jag tänker mer nu än vad jag kanske har gjort de sista åren. Det är att jag försöker att... Om jag vill testa någonting på träning. Då vill jag vara ganska säker på att hunden kan alla delarna. Och att jag kan göra det som jag har tänkt. Och så får man testa och så får man ta tag i det om man stöter på problem. Om man bara, nu ska jag testa att göra den här, jag ska testa att göra hinder 1-12 och sen ska jag belöna. Om jag får problem innan det, då får jag bara stanna upp där och så får vi ta tag i det och träna igenom det och lägga upp en plan och bryta ner det i små bitar. Så att, och sen kanske vi kan testa typ hinder 6-8. Och sen kanske vi kan testa hinder 1-12. Att man försöker lägga upp det som att anpassa längs vägen. Men ju min erfarenhet är att ju mer man försöker planera, lägga upp och säkerställa att hunden faktiskt kan det jag tänker testa, desto större är också möjligheten att lyckas.
Och jag tänker att det handlar inte bara om att man gör saker för svårt eller för lätt. För ofta tänker jag att folk gör det faktiskt för lätt när de bara försöker komma igenom en bana också. Att man kanske ser till att hjälpa hunden i slalomingången varje gång. Att man inte provar den där lagerhandlingen för man är osäker på om hunden verkligen kommer klara det. Alltså det finns två sidor av det som båda är dåliga tycker jag. Dels det här att man provar någonting som egentligen är för svårt. Och dels att man kanske inte vågar prova saker för att man bara vill komma igenom banan. Och båda delarna tycker jag är lite onödiga. Och där kommer vi till det du sa där med att prova saker om hunden har någon slags förståelse för vad det är vi gör. Alltså man har tränat beteendena som man vill att hunden ska göra. Det kan ju vara en slalomingång eller en lagerhandling eller en tajt sväng bort från oss eller en baksida eller vad som helst. Om man har tränat på det så att hunden faktiskt känner igen det, så tycker jag att det är mycket lättare också om man stöter på problem och visar det för hunden. Jo, men du, kommer du ihåg det här? Och sen kanske liksom gradvis bygga upp det. Om hunden inte har den förståelsen i grunden, så då är det enda sättet vi kan hjälpa hunden är ju på något sätt att springa dit själva. Mm. Och försöka trycka hunden liksom. Så det där är, men jag tycker det är ett problem, och jag tycker framförallt att det är ett problem som instruktör. Att det är så svårt att få folk att sluta testa. Kanske man bara skulle vara lite hårdare. Kanske skulle ha lite så här, om du inte sätter det så får du ge mig en chokladbit eller någonting. Lite straff.
Men som du höll på med mig ett tag, för att jag inte kunde skärpa mig och nolla någonting när vi höll på med barnträning. Och då är det ju typ så här, nu ska jag hålla ihop. Då är träningen, nu ska jag försöka hålla ihop hinder 1 till 22 och inte göra några fel. Det är ju övningen då. Då testar vi en bana, men då har vi också ofta tränat på den banan innan.
Ja.
Men när vi har tränat ihop så har jag haft svårt att skärpa till mig ibland. Och då har du sagt till mig så här, om du inte nollar han nu, då måste du typ städa hela mitt hus och handla och sådana grejer. Och så gör man det. Men det är inte det som är poängen. Utan det handlar om att vad är det jag vill? Är det det jag tränar nu? Är det här en koncentrationsövning för mig själv? Att jag ska hålla ihop i 22 hinder och inte fucka upp det eller slamsa bort det eller tänka, nej, nu blev det lite fel. Och då är det övningen. Men de allra flesta träningarna tycker jag ska vara så här, att man faktiskt, att du vill att hunden ska lära sig någonting och att jag vill att hunden ska gå ut med en så här superstjärna känsla efter det. Bara, gud vad bra jag var. Jag klarade det jättebra. Att man känner att det här, nu lärde vi oss båda någonting av det här och kan använda det när vi kommer på tävling.
Jag tycker du säger två bra saker där. Dels det här att hunden ska lära sig någonting, men också att hunden ska känna att den är bra, alltså att bygga självförtroende. För varje gång vi testar saker och det går dåligt, så händer det ju någonting med självförtroendet hos oss båda egentligen. Mm. Det är ju en, alltså, jag tror att vi ofta underskattar betydelsen av att bygga upp hundarnas självförtroende. Att vi gör saker, vi vill testa för mycket och så blir det mycket fel. Och man kanske inte, det är inte alla hundar som liksom blir långsamma eller osäkra. Så här. Det kan ju vara stressbeteenden eller mer rivningar eller att hunden blir ännu snabbare. Alltså saker som man kanske inte tänker på som osäkerhet, men som ändå gör att hunden får ännu svårare att lyssna i framtiden för att den bara blir stressad av att vi testar så mycket. Så det här med att behålla hundens självförtroende och bygga upp det, det tror jag är jätteviktigt. Och ju mer vi tänker igenom hur vi testar saker, varför vi testar saker, desto bättre tror jag vi blir på att behålla hundens självförtroende. Jag tror att det är två jättebra saker att ha med sig liksom, när man utvärderar en träning. Vad har hunden lärt sig? Och hur, liksom, har hundens självförtroende blivit bättre eller sämre efter det här?
Ja, jag skulle vilja faktiskt prata lite om Peg, för hon är ett sånt gott exempel på detta. För Peg, hon är jättesnabb i huvudet och hon springer fort. Och Peg kan nog väldigt lätt se ut som en hund som har alldeles för bra självförtroende. Alltså så det är folk som, det har till och med folk sagt så här, ja men hon är alldeles för taggad eller hon är alldeles för men det man inte tänker på, att det är att hundar kan visa det här på olika sätt. Och Peg springer inte och tar alla hinder hon ser framför sig för att hon tycker att det är så kul och för att hon tycker att det är, hon bara, haha, nu ska jag så här, fuck you, jag gör vad jag vill. Det är inte det Peg känner. Det Peg gör när hon springer fort och tar fel hinder, det är Åh, herregud, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill så gärna göra rätt, men jag vet inte vad jag ska göra. Det går så fort och jag tycker att allt är så svårt bara för att jag är pegg. och så gör hon de här sakerna alldeles för fort på det sättet. Men hon ser ju bara snabb och glad ut. Hon viftar på svansen och hoppar runt. Så det kan vara väldigt lätt att misstolka. Men det här är ju en osäkerhet. Mm. Några hundar blir låga och stannar. Det är lättare för oss att se. Oj, nu blev hunden osäker. Men det här kan ju yttra sig på en miljard olika sätt beroende på vad din hund har för personlighet eller hur den funkar. Och en hund som pegger också, hon är väldigt snabbt respons på träning. Och när man tränar henne så jag måste alltid vara jättenoga med att följa med på hur hon känner för att hon ska klara och prestera på träning och göra det jag vill. Och där får man ofta backa många steg och belöna och se så att hon får självförtroende och att hon vet att det här är rätt uppgift. För att om man bara testar med henne och springer runt och hon inte egentligen vet vad det är jag vill, då kommer hon bara bli osäker, inte lära sig någonting av det. Vi kanske får till det till slut, men hon kommer inte lära sig någonting. Hon kommer vara frustrerad och ha en dålig känsla, och det kommer jag säkert också ha. Och det är bara helt kontraproduktivt. Så att tänka på, alltså, om man tränar en sån hund som reagerar väldigt snabbt och väldigt, med väldigt mycket såna explosionsartade grejer när det blir tokigt, då får man också vara jättesnabb på att justera. Och det är bra. För om inte jag har liksom lagt upp det. Typ så här, först så ska jag bara ta hinder ett. Så hon vet att det är rätt. Och belöna efter det. Och där kan det ligga en utlagd leksak. Sen så ska jag träna på att stå lite längre bort. Och sen så får hon göra det. Och sen så får jag ställa mig lite längre bort. Och göra samma övning hela tiden. Och bara baklängeskedja och hålla på. Då kan hon få till hinder tre. Och göra det bra. Och sen så kan jag vara nöjd där. Och sen så kan jag testa en annan träning. Typ samma situation. Och då har hon med sig den bra känslan och att hon har förstått någonting av det som vi tränade förra gången. Så då kan hon använda det utan att bli osäker. Och då kan vi båda känna, yes, vi lärde oss någonting. Men det är inte alla, alltså det är många hundar som är snälla. Och som bara tycker att det är roligt att hoppa runt en bana och testa. Alltså hundarna kan ju också tycka att det är kul. Ja, vi springer bara så här. Så det är nog viktigt att... Även om man inte har en sån hund som Peg som man direkt får besked av att nu blev det svårt. Så är det alltid vårt ansvar att tänka på det. Blev det här bra?
Mm. Det var som när jag tävlade med Fleet som är en väldigt duktig hund. Gör för det mesta rätt. Mm. Och så var det lite hoppvinklar och höjder som var svåra. Och det blev fel. Och jag skulle göra om. Och då när jag säger runt på hopphindret så springer han och tar en tunnel. Och då kan man ju tänka så här, gud vilken olydig hund. Men för mig var det direkt en signal om att, aha, han säger bara, det här är för svårt. Jag kommer göra fel igen. Jag kan inte ta det hoppet där, här och nu, är för svårt. Så att jag gör något annat liksom. Och det är så tydligt för mig, men det hade varit väldigt lätt att säga... Oj, och det var, tror jag var någon som sa efter, vad var det med honom? Han brukar väl inte springa och ta tunnlar? Nej. Och det är ju liksom en slags sätt att undvika någonting som är för svårt, där de inte har självförtroende. Men det är lätt att missa det. Jättebra att tänka på det här med självförtroende, tror jag. Att de ska ha självförtroende i sin egen förmåga, alltså fysiska förmåga, förmåga att göra det vi säger, och också förtroende för oss på något sätt. Att vi hjälper dem. Så att de inte känner att vi hela tiden är missnöjda eller vi hela tiden ber om saker som de inte förstår. Och det där är, skulle jag säga, ett jätteproblem. Och också ett problem att folk verkligen överskattar hundarnas förmåga att generalisera. Det är så ofta man hör det här, men du kan ju ut, eller du kan ju det här, du kan ju det här. Och så tror jag att folk bara inte riktigt förstår hur... Att kunna det i en situation är inte samma sak som att kunna det i nästa situation. Det är någonting som man hela tiden, jag tänker liksom, det är ju lätt att lära in saker. Men det som är roligt med agility och det som är den stora utmaningen är ju att det kan komma i vilken situation som helst. Det finns liksom oändligt med situationer. Och för hundarna är det inte samma sak att göra det i nästa situation. När jag hade kurs häromdagen så var det jättetydligt. Det var liksom en tunnel som låg nära ett hopphinder. Det var nära hinder ett till exempel. Det var jättesvårt för många hundar. Hopp kan du ju. Ja, men inte när tunneln låg där. Och sen var det en flick på samma hinder med tunneln nära. Och det var också jättesvårt. Det är så lätt att tro av så här, men du vet ju flick, du vet ju att det inte är tunnel, men de gör inte det. Vi måste visa dem. Så det här är någonting som jag verkligen brinner för och som jag ändå på vissa ställen där jag håller kurs har fått folk och liksom, de bara, nej just det, du gillar inte att jag testar, så jag tränar nog lite på det här först. det tycker jag är härligt när folk i alla fall gör det för att göra mig glad. Men det tror jag är viktigt. Och när man tittar på en bana som man ska göra, att man funderar på så här, vilka punkter i banan är jag lite osäker på? Eller känner jag att här vet jag inte riktigt vad min hund kommer göra? Kommer den förstå? Att man då börjar passet kanske med bara den svårigheten. Och känner att man har liksom visat den. Och sen kanske försöker sätta in det i en kombination. Och det där är ju på olika nivåer. När jag jobbar med unga hundar, då börjar jag i princip alltid så. Att vi har ett mål, någonting som är lite klurigt som vi baklänges kedjar till.
Mm.
Och med mer erfarna hundar så kan man absolut tänka sig att man ibland testar en gång. Och om det inte funkar då, ja men bra, då vet jag ju vad vi ska ägna nästa pass åt. Men det där är... Det är någonting jag tycker vi behöver ändra liksom, i agility-världen. Det här spelberoendet. Det här att vi hela tiden måste testa.
Jag ska bara testa en gång till. Nästa gång går det. Jag ska testa en gång till. Nästa gång går det. Och det tycker jag kan vara lätt att hamna i. Alltså, det har jag faktiskt känt och bli lite besviken när jag tänker på det nu så här efterhand. Mm. Alltså typ när man har gått kurs ibland. Att jag har känt också att det många gånger har varit... att det har känts som att det har varit instruktörens mål. Mm. Att man ska klara banan. Ja, men jag bara testar en gång till. Bara gör lite så. Och så testar en gång till och så gör jag lite så. Att det är lite tråkigt egentligen. Alltså ibland så kan det vara bra att bara försöka få till detaljer i handling. Liksom, så att du får till en bana. Men många gånger känner jag att det hjälpte ju på den banan. Och kanske inte så mycket. Och det var kul. Och det kan vara mycket värt också. Men när det blir så här många misslyckanden... Och jag kan också känna själv att det är någon sån psykologisk aspekt i det. Att man testar och testar och så bara... Men varför fuckar jag upp det på samma ställe? Nu ska jag inte... Okej, nu ska jag skärpa med det. Och så gör man samma fel igen.
Mm.
Att det gör någonting. Men alltså, vi blir bara frustrerade. Och hundarna bara... Ja, okej, jag gör det en gång till. De hänger ju bara på och är glada ändå. De flesta. Mm. Alltså, som har hög motivation i sig själv. Liksom. Och bara testar och hänger med på det. Men det hjälper ju inte. Alltså, man ska ju träna smart och inte mycket. Det är ju...
Och som med allt vi pratar om så tänker jag ofta så här att det är ju, för att nu när du pratar om att det finns instruktörer som pushar att man ska liksom prova igen och prova igen så här. Det finns ju också, eller det är ofta så här när man pratar om såna här saker att de personerna som behöver höra det vill inte lyssna. De personerna som kanske faktiskt skulle behöva våga kliva lite ut ur komfortzonen och faktiskt testa och köra lite mer. De kommer lyssna jättemycket på det här och säga, jag ska aldrig testa. Eller hur? För så är det. Och där kan jag känna ibland med väldigt bra elever att man bara säger, nej men du behöver inte belöna efter tre hinder. Du kan faktiskt våga liksom springa på lite också. Och vi kan faktiskt liksom prova och få till det, även om det inte blir perfekt. Så kan du faktiskt prova och bara köra vidare. Men det är ju undantaget skulle jag säga. Men jag vet att de personerna kommer att lyssna på det här och så bara, ja, nej, jag ska aldrig mer testa.
Ja, men jag kan ofta så här, alltså så här, och sen så får man ju vara beredd på, alltså det är många gånger man har tänkt så här, ja, nu ska jag träna det här. Typ igår till exempel, när jag tränade, så höll jag på med balansbommen och så... gjorde jag en plan för så här, att bara, okej, nu har jag leksak och jag vill det, min målsättning nu det är att öka självförtroendet och att få till ett extra eller få att vi ska klara att göra det här på ett steg mindre, för det är det man gör på tävling. Så försöker jag liksom boosta och göra det med olika mycket fart själv, att hon fortfarande, alltså försöka hålla hennes motivation till att springa fram när jag sa gå. Och vara, att hon skulle få lika långa steg oavsett om jag låg lite bakom, om vi hade gjort en wrap innan, hålla på med olika grejer så här. Men målsättningen var att hon skulle klara att göra det och sträcka ut ordentligt med gott självförtroende på balansformen. Och sen så stöter man på något litet problem och då får man ju vara väldigt så här, nu blev det svårt. Nu fick hon dålig motivation till leksaken för att nu har vi gjort det här åt ena hållet och sen så bytte vi håll och där står ett hopphinder på sidan, så du tittar hon lite på det. Och tappar lite mot, alltså då tappar hon lite fokus på den leksaken som hon ska springa till. Ja, då får man ändra på det. För det var inte det som var målsättningen. Jag skulle inte störningsträna med ett hopphinder. Det var inte det som var poängen. Så fick jag flytta undan det hopphindret. Och sen så klarade hon det. Och sen så kunde jag flytta tillbaka hopphindret. För då klarade hon den störningen. Och sen så kunde vi göra. Så man får hela tiden vara beredd på att justera. För du kommer ju, du kan ju göra en plan för saker. Och tänka så här, nu är det här min målsättning. Jag ska göra på det här sättet. Jag kommer dela upp det i de här stegen. Och sen så ska jag nöja mig när jag har uppnått det här. Men så kommer du stöta på problem på vägen. Och då får du bara liksom ändra och tänka, okej, men hur kan jag nu göra för att bibehålla min målsättning? Och inte byta fokus bara för att det blev inte som du hade tänkt dig.
Mm. Det där känner jag verkligen igen. När det dyker upp, som du sa, det där hindret som bara råkade stå där. Som plötsligt blir en jättestörning. Mm. Och så blir det som att man börjar fokusera på det istället för det man hade som plan. Jättebra poäng.
Och så är det lätt att då, alltså nu var det en specifik situation, men jag tror att den är lätt att förstå. Att då är det lätt att man tänker så här, att det här hopphindret som nu blev ett störningsmoment, att man tänker så här, nej men det var bara, det var inte det vi håller på med, att man lägger det lite på hunden, att man fortsätter att hålla på och traggla med det där hopphindret och bara, jo men du ska faktiskt göra det för du kan springa till en leksak. Nej men hon kunde ju inte det. Det var ett problem. Och då får man vara liksom snabb och justera och tänka så här, okej, men det blev därför svårt och nu störde det vi egentligen höll på med. Att man måste också, även oförutsedda problem eller svårigheter är också sånt som man måste vara observant på och göra någonting åt. Det hjälper inte. Alltså jag hade kunnat bara fortsätta säga gå, gå, gå och försöka få henne att springa till den där leksaken, men det hade liksom inte hjälpt. Det hade varit kontraproduktivt. Mm. Så när jag flyttade bort hopphindret och hon var stensäker på att hon skulle till leksaken och inte till hopphindret, då fick ju hon upp det här självförtroendet som hon behövde få. Och sen så klarade hon att göra det, för då fick hon tillräckligt god känsla, hon fick bättre självförtroende och var mer uppgiftsfokuserad. Och då klarade hon att göra det här utan det hopp, alltså fast den hopphindret stod där.
Mm. En annan sak som jag har tänkt på som är lite nära det här ämnet kanske, det är när att folk är så här, om bara jag gör rätt så gör hunden rätt. Och det är ju, alltså så är det ju ofta. Alltså ja, om vi handlar rätt så gör ju hundarna mycket mer rätt. Men då kommer man tillbaka till det här lite med att bara springa banor och testa. Alltså man är helt övertygad om att min hund fixar allt, bara jag gör rätt. Och, alltså det är en fin tanke, men jag känner också att det är inte, agility är en balans mellan handling och hundträning. Och man kan inte lösa allt med handling. Och om man tänker att liksom, det är min uppgift att lösa allting, då kommer det också bli väldigt mycket fel, för att vi gör ju mycket fel. Alltså om man alltid måste ha fötterna exakt rätt när man säger runt. Inte sticka iväg från slalom för tidigt, för då går hunden ut. Inte, alltså, du förstår vad jag menar.
Mm.
Då lägger man ju allt ansvar på sig själv, vilket på ett sätt är sympatiskt, men gör att det blir väldigt mycket fel. Därför att hunden inte är tränad till att klara av att vi gör lite fel. Eller, jag tycker inte ens att det är fel att vi springer iväg från slalom. Jag tänker att så fort när hunden är inne i slalom, till och med innan hunden är inne i slalom, så är det hundens, eller min uppgift att träna hunden så att den kan hitta slalomingången och stanna i slalom tills den är klar. Det ska liksom inte vara mitt ansvar att inte störa hunden genom att säga någonting eller röra mig häftigt eller så här, utan det vill jag träna på. Och samma sak med en baksida till exempel. Visst, på tävling försöker jag hålla fötterna rätt och sådär, men jag vill också träna hunden till att förstå att runt betyder ta hindret från baksidan även om mina fötter är på väg åt ett annat håll. För jag tror att om man bara lägger allt det på sig själv så blir det för mycket fel. Och det är inte realistiskt heller att man ska kunna vara så perfekt. För att det finns ju domare som lägger upp banor som gör att man inte alltid kan vara perfekt. Man kanske måste sticka iväg från slalom. Eller hunden måste hitta ingången själv. Hunden måste kunna göra en självständig baksida. Och då hamnar man ju liksom i lägen där det bara blir så här, nej, nu vet jag inte hur jag ska kunna hjälpa hunden. Och där känner jag att många liksom fastnar i det här, i det bekväma. Att liksom, det här är vad vi kan. Och det är som någon slags naturlag. Nej, men min hund kan inte det där. Jag kan inte gå iväg från slalom, eller jag kan inte, och det är ju inte sant. Alla hundar kan ju lära sig sånt.
Ja, ja, ja. Det är bara vad man har för fokus. Helt upp till oss att se till att de gör det, för jag tycker du är inne på flera, flera viktiga saker. Dels så reagerar jag när du säger, det är inte mitt ansvar att hunden gör klart slalom, det är hundens ansvar. Eller, jag vet inte om du sa det exakt så.
Mm.
Och det är ju helt sant. Men jag tror att det är många som stannar bara i den.
Ja.
Att man säger bara, nej, jag tänker inte ta ansvar, det får hunden ta ansvar för. Men det som faktiskt är vårt ansvar, det är ju så till att hunden kan ta ansvar för det. Att hunden vet, ja, vad den ska göra. För jag tycker man ofta hör så här, nej, men jag tänker, jag kan inte ta ansvar för att min hund inte river. Eller jag kan inte ta ansvar för det där. Alltså det, att träffa kontaktfältet, det får ju min hund ta ansvar för. Det kan inte jag göra åt den. Eller att, att man liksom, men vi kan ju inte det. Alltså vi kan ju aldrig lägga ansvar på hundar. De gör ju bara så gott, nej, de kan. Och de är ju bara en produkt av hur gott vi har tränat dem och förberett dem på de här situationen. Och sen det andra jag tänker på, det är, ja, men du sa liksom att det är ju helt omöjligt att alltid vara perfekt själv. Och det är så sant. Och det är väl det som också är skillnaden på om hundarna faktiskt kan eller inte. Om man har gjort ett bra jobb, då kan ju hundarna många gånger rädda oss.
Mm.
Alltså vi kanske hamnade alldeles för långt bak i en bana till exempel. Men om vi har tränat ett väldigt bra framkommando, då kan hunden lösa det, även fast vi inte är handlingsmässigt på den platsen. Vi är inte placerade där vi trodde att vi skulle vara, för vi snubblade eller hamnade för sent eller stötte på ett problem eller någonting. Men då kan vi hunden rädda oss. Då ser vi fram och hunden kan springa och göra det, så kommer vi kapp och så har vi liksom löst situationen. Men det är ju helt upp till vad hunden förstår att den ska göra och vad den inte förstår att den ska göra.
Ja, så när jag pratar om ansvar så där reagerar lite, eller överhuvudtaget när det gäller hundar, då är det ju någon slags tanke, ska man säga, ett sätt att tänka. Inte så att jag någonsin lägger något ansvar på hunden, utan bara ett sätt att tänka att liksom, vad på banan vill jag ska vara mitt ansvar, vad på banan vill jag att ska vara hundens ansvar. Det vill säga där jag kan lita på att hunden löser det utan att jag behöver göra något speciellt. Men allting är ju mitt ansvar. Det gäller ju vardagen också. Jag vill till exempel att mina hundar tar ansvar för att inte springa fram till hundar eller människor på promenad. Alltså jag vill inte behöva be dem att inte göra det, utan det vill jag ska vara hundens ansvar. Men det är mitt ansvar att träna det. Jag kan ju liksom inte vara så här, de springer fram till en annan hund och jag bara, ja, det var ju otrevligt, men det där är ju min hunds ansvar, så det kan inte jag. Utan det är ju ändå mitt ansvar. Och det är mitt ansvar att träna det på ett bra sätt.
Det där får ni diskutera. Jag går hem.
Just det. Jag får prata med Epic om. Det var inte.
Nej, det där får ni lösa. Vet du. Ja.
Nej, men så det är ju bara en tankemodell. Liksom, att man tänker så här. Det är inte mitt ansvar att hunden sitter stilla i starten. Och med det menar jag att jag vill inte behöva gå så här, stanna, 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 röra mig försiktigt, liksom, utan jag vill kunna säga, sitt, och så gå iväg och så veta att hunden sitter kvar. Men det är ju jag som måste träna det. Och det hoppas jag är tydligt för alla. Det är ju liksom mer än att man bestämmer sig för, vilka saker vill jag att hunden ska lösa själv, och vilka saker är mitt ansvar. Och för mig på agilitybanan är det ju, mitt ansvar är ju hela tiden, som jag tänker på då med mina hundar, det är ju att visa linjen. Att ge kommandon med bra timing och att inte störa dem när de hoppar. För där, hur mycket jag än hade önskat att de kunde ta eget ansvar för hoppandet, och jag tränar ju på det också, med det där du var inne på med rivningar, så är det ju ändå, det är för svårt. Jag måste hjälpa dem med det. Jag har inte sett någon hund som är sån, eller det är klart att det finns undantag, men normalhunden som är stor och snabb, behöver hjälp för att inte riva. Så är det bara liksom. Och det ansvaret försöker jag ta på mig. Men det innebär ju också att jag inte har, när jag ska visa linjen, hjälpa dem med hoppandet, säga kommandon i rätt tid, då behöver jag kunna fokusera på det och lita på att de till exempel gör klart slalom eller stannar på gungan eller sitter kvar i starten. Så det är bara egentligen en tankemodell. Men det var ju ändå bra att, och så är det ju aldrig hundens ansvar. Det är ju alltid vårt ansvar.
Ja, och jag tror att det är lätt att hamna i en sån, lite som samma, när folk är så här, nej, jag har redan testat det, det funkar inte. Eller, nej, min hund kan inte det. Eller så tror jag att det är lätt att man tänker så med många andra saker också i träningen. Att det är så här, nej men jag nu gick inte det. Och om man bara, man kanske du behöver träna det så. Eller lägga upp det så. Nej, vi har gjort det. Alltså, jag har gjort allt redan, det funkar inte. Mm. Och sen så testar man bara igen. Det är lätt att hamna ett sånt. Och det vet jag inte riktigt vad det beror på. Om det är att man är rädd för att tro att det ska funka. Att man är rädd för att lägga ner det jobbet som faktiskt behövs göras. Eller om det är vad det är som gör att man tänker så. Jag tror inte att folk tänker så för att de vill vara taskiga med sina hundar. Jag tror att det många gånger bottnar i andra saker. Typ osäkerhet eller att man inte riktigt... man kanske antingen inte har kunskap för att göra det, eller så kanske man inte har självförtroende själv för att sätta sån träning till verket och lita på processer och sånt.
Ja, och jag tror ofta kanske att man tränar på en nivå som är annan än den man behöver vara på.
Mm.
Alltså det är lite så här, om jag tänker en slalom en gång till exempel. Om hunden aldrig har tagit ett eget initiativ, och den är helt beroende av att vi alltid har petat in den i slalom, och vi plötsligt tänker så här, nu ska jag träna hunden på att hitta in i slalom själv, och så blir det bara fel och fel och fel och fel. Då kan man ju liksom konstatera att nej, det går inte, han måste ha hjälp av mig. Men man kanske skulle börja på något helt liksom en mycket mycket lägre nivå. Det här med att till exempel, kan hunden lämna mig och trampa på en target utan att jag hjälper med kroppen? Kan hunden söka upp en tunnel utan att jag hjälper med kroppen? Och så liksom det här som jag gör med valpar liksom, som gör all träning så mycket lättare. Det är många hundar som saknar det. Eller till exempel, nej, jag kan inte lägga ut leksaker för då blir hunden helt blockerad. Eller jag kan ta godis i handen för då tittar hunden bara på det. Alltså alla de där små som jag tänker på som valpgrejer, kunna göra någonting för att få någonting. Det är många hundar som saknar det. Och då man börjar gå in och träna på, nu ska hunden göra en självständig baksida eller lagerhandling eller svåra slalomingångar, då går det inte. Eller det blir väldigt svårt. Därför att hunden inte har den grundläggande förståelsen. Liksom. Och det är lite... Jag tror ofta det är där det liksom brister. Och så har man någon slags... Antingen att man inte riktigt förstår hur man ska gå tillbaka till de grundläggande övningarna, eller att man har ett motstånd mot det. Man känner att det är alldeles för jobbigt. Fastän det kanske egentligen bara handlar om några pass att poletten trillar ner.
Men alltså jag blir så här, jag kan inte sluta tänka på det. Alltså jag undrar vad motståndet beror på. Varför får man motstånd? Har du någon teori
om det? Ja, men jag tror det handlar om att man kanske inte... Man inte riktigt vet hur man ska göra. Och sen att det är väldigt lätt, både med en själv och med hundar som är nära en, att man har väldigt förutfattade meningar om vad de kan och inte kan.
Ja, att precis. Att det som är logiskt för oss människor kanske inte är lika logiskt för hundarna. Och man brukar ju prata om att, alltså jag är född på 90-talet. Och vi ska ju vara typ den värsta generationen någonsin, har man hört. Som bara vill ha snabba lösningar och snabba belöningar. Och är sån McDonald's-generation. Men jag tror att det är många som är det. Det är många, alla är 90-talister. Nej, men alltså det är lätt att tänka sig, för att man vill ha de snabba kickarna av agility också. Och då försöker man också få det. Och då försöker man hitta snabba lösningar och testa och testa och testa. För snart kanske det går. För att man tänker
och det här
att
det är verkligen inte bara ett problem hos 90-talister. Jag skulle säga att det är ett mycket vanligt...
Ja, men det är det jag menar. Jag tror
50-talister,
att alla är
60-talister,
alla 70-talister. Alla som håller på med agility är 90-talister mentalt. Jag tror att det är lätt att man bara försöker. För man jagar den där goa känslan av att man klarade någonting. Men igen, du kommer inte få den goa känslan. För de flesta gångerna kommer det typ gå dåligt. Du kommer inte klara banan. Eller så kommer du... du kanske tar dig igenom det, men det blev inte så bra.
En annan sak som jag har tänkt på med det här med att testa saker, för man måste ju våga testa hundens förståelse. Det tycker jag är jätteviktigt, att man ligger någonstans Så när man tränar, jag säger inte att man ska hela tiden ligga där det blir 100% rätt, för då gör man det nog för lätt. Och man ska i alla fall hela tiden ha progression så man känner att det går framåt. Men skillnaden, tänker jag, på att testa saker, när man testar saker, det är ju också vad man har för inställning till det. Har man testar en sak och så säger man, nej, fy, du kan ju det här. Usch, så här. Eller om man säger så här, det blir fel, och man bara, ja, kul att det blev fel, nu har vi något att träna på. Alltså, för så tänker ju jag om jag testar någonting och det blir tokigt. Så tänker jag, ah, bra, då vet jag vad jag ska göra mitt nästa pass. Nu hittade jag någonting, en situation som mina hundar inte kände till. Nu hittade jag någonting som var lite utanför det vi har tränat på. Och det är det jag jagar hela tiden. Jag jagar de där hålen liksom, i förståelsen. Nu hittade jag någonting som vi inte förstod. Och då tycker jag att det är kul och bra. Och jag blir inte arg på hundarna överhuvudtaget. Men det man ofta ser med testandet är ju att folk blir besvikna. Och det är ju, tror jag, en jätteviktig skillnad vad man gör när det blir fel och hur man hanterar det.
Ja, jag tycker det där alltid har varit en sån fin egenskap som du har, och har många gånger varit avundsjuk på att du har den. Och jag tror att vi hade ju förra veckans avsnitt, eller nu var det ju denna veckans avsnitt, eller förra avsnittet handlade ju om mental träning, och jättespännande, ni som inte har hört på det, gör det. Men jag tror också att det handlar om att man har dels att man är duktig, alltså man är duktig på att tänka uppgiftsfokuserat, vad är det jag ska träna, vad är det jag ska göra, att det blir hur kan jag göra, jag är ett redskap för att träna min hund, och inte tänka när det blir fel att jag är en misslyckad person. För jag tror att det är många som hamnar i sån typ prestationsångest, så att man kanske känner sig dålig eller att det, alltså, ja, att saker blir svåra bara för att det är svårt att ta tag i det, för man vet inte riktigt vad man ska göra, det känns tråkigt, nu blev det ett misslyckande. Så jag tror att träna sig till en sån inställning som då till exempel du har, och vara såhär, åh, vad bra att det blev fel, eller du kan ju vara så när vi spelar typ sällskapsspel också, bara, jag älskar att vara dålig, för då är det roligare, för då kan jag lära mig och så blir alla andra glada och så är det roligt. Alltså det att man har en sån inställning att man tänker att det är resan som är målet. Att det här var kul, nu kan vi jobba med det här. Och inte bara nöja sig så här, ja men nu klarade jag allting och nu känns det bra. Nu känner jag mig bra. För det mättar ju våra egon på ett helt annat sätt. Så jag tror att fler, inklusive jag själv, behöver bli bättre på att ha en sån inställning.
Ska vi lämna det här för den här veckan? Jag tycker det var väldigt mycket att klura på vidare.
Ja, jag hoppas att det väcker tankar hos många. Jag tror att det gör det. Men jag är lite spänd. Alltså, vi pratade med Kristoffer Endresen i förra veckan. Har du hunnit tänka någonting? Blev du liksom, har du fått några tankar sedan dess?
Nej, jag har inte hunnit. Du då?
Jag känner mig, alltså jag till och med, alltså jag brukar inte lyssna på poddavsnitten för jag tycker att det är så äckligt att höra sin egen röst. Jag tycker synd om alla som måste höra på min röst. Det är jätteobehagligt. Men jag har plågat mig själv och hört på också min egen röst, för att jag tyckte att det var så spännande. Och jag kände mig superinspirerad. Och har börjat skissa på grejer och tänka ut vad som är mina målsättningar och hur jag ska kunna genomföra det. Och det känns jätteroligt. Jag hoppas att det typ håller i sig. Att jag,
vad kul!
Ja, det känns jätteroligt. Så det var superkul att prata med Kristoffer. Jag fortsätter prata lite med Kristoffer, bara för han är så snäll. Hjälper till. Men det känns superkul.
Härligt.
Och det hjälper också att få sådana tränings, alltså att få sådana träningsmål, att man tränar istället för att testa. Att man tar den, man fokuserar på det som är roligt, det är processerna på progressionen och inte resultatet. Och det ser man ju både på tävling och i sina små träningspass. Så det är kul. Jag hoppas att det är fler som vaknar till liv och känner samma som jag efter det.
Det hoppas jag också. Har du något gnäll idag då?
Jag har ett gnäll.
Ooh.
Har också ett eget gnäll idag. Nu har jag fått lägga alla de här på paus, alla de här inskickade gnällen. Men det är kul att folk skickar in sina gräl, måste jag säga. Jag känner mig precis som Gossip Girl, att alla skickar in. Det är kul. Ibland får några på telefon, ibland får några på meddelande, ibland får några, ja, du vet, de dyker upp lite då och då på när jag cool. träffar folk på tävling. Det är härligt.
Måndags veckognäll.
Jo, idag ska jag gnälla om folk som använder upp personer typ som underkläder.
Mm-hmm.
Alltså så här, folk som typ utnyttjar folk och byter ut dem. Det händer ju.
Har du några exempel?
Inte något jag vill dra upp. Men det här är ett fenomen man ser ibland. Med starka personligheter. Och då känner jag så här, att folk går med på det. Det är ju helt otroligt att man inte ser mönster över att personer utnyttjar personer hela tiden. Typ använder till sin fördel på olika sätt. Och sen så, när man har använt upp de personerna, så byter man ut dem till nya personer. Det är lite som snubbar som säger att alla exen var galna.
Mm.
Att man bara typ förbrukar personer som om de vore trosor. Ja, men det är helt sjukt. Och att folk inte ser det. Att de blir använda som trosor. Det är ju också helt sjukt. Alltså, det här är också så här, jag tror att såna galna människor, de kommer alltid finnas. Men gå inte med på det då. Öppna ögonen. Herregud. Alltså, oavsett om det är så här, ja, men typ, alltså, man ska alltid, jag försöker alltid tänka så här, ja, men är folk folk som är liksom snälla och trevliga och goda med dig för att de behöver dig. Det är ju liksom inte okej. Okay. Och sen när de inte behöver dig längre, eller när du behöver någonting av dem, då plötsligt så lyser de med sin frånvaro. Alltså, jag har inte själv råkat ut för det här på många, många år. Men när man ser det så tänker man så här, herregud. Det finns så många toxiska personer. Det håller undan, håller inte på att liksom gå med på det, för det är bara dumt. Gör inte det. Det är veckans gnäll. Sluta hålla på och manipulera folk och bli inte manipulerad. Öppna ögonen för fan.
All right.
Ja, det var veckans gnäll.
Då tackar vi för idag.
Adjö.
På återseende.
På återseende.